Hagforskanalen, din lokala kanal. I dagens podd så ska ni få träffa Bror Danielsson. Vi har ju träffats några gånger, flera gånger kanske under det här som jag har haft, Hagforskanalens podd. Men idag är det något speciellt därför att Andreas Slätt, han har tecknat ner en biografi av dig och vi har Andreas med också. Välkommen Andreas.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Ja du Bror, hur känns det att få på print vad mycket du har gjort i ditt liv?
Ja, det är fantastiskt. Jag tror inte jag har gjort allt, men det är tydligt att jag har gjort det.
Jag pratade med dig för några månader sedan och då sa du att jag har tagit fram för en bok jag ska göra och jag sitter med fotografier och det är så enormt mycket. Hur var det att sitta och sortera i det? Tankar?
Det var fantastiskt. Margareta och jag, som du vet, vi fick order av, hon var ju duktig och hade 7 permar, tror jag var på 70-talet. Sen hann vi inte med mer utan vi hade en byrå full i tidningsurklipp. Och då säger Andreas, kan inte sortera det i årtal och sätta in? Och då började vi med. Det tog 3 timmar så att vi källan med och jag. Och vi kom ingen vart. Så vi fick lägga ihop alltihop. Det var 4 rader på golvet. Sen så bytte han på mig igen, Andreas. Och då tog jag taget. Så det tog mig 14 dagar och klippa ur alla tidningsurklipp och sätta in. Nu är det 16 permer. Det är rätt häftigt.
16 permer med tidningsurklipp?
Mm.
Ja, det är inte dåligt. Jag var lite imponerad, Andreas, av ditt sätt att beskriva det här i boken. För du har inte gjort det på ett vanligt sätt.
Nej, det var väl lite grann det som vi sa innan också när vi skulle börja göra boken. Att nu tyckte jag på saker som episoder som kanske folk egentligen inte har haft koll på när det gäller Bror. Och sen så har jag liksom jobbat efter det.
Men du har lagt till saker om årtal och så vidare som jag var mäkta imponerad av.
Mm.
Har du kunskapen eller sitter du och googlar hela tiden?
Nej, men jag har gjort en del böcker nu och det är mycket research på alla böcker egentligen. Även om det gäller en sportbiografi eller om det är Kevin-fallet så har man, du får mycket, du lär dig jobba på ett visst sätt för att få ut det bästa möjliga av en bok då.
Hur kom du in på det här med att göra biografier?
Ja, jag ska berätta det exakt hur det gick till. En av mina bättre vänner är Stefan Schwarz, fotbollsspelaren. Det var min första bok och den händelsen var väldigt speciell för att Tommy Söderberg har ju haft några såna här på sommarna, olika möten med olika typer av människor där man sitter och pratar om olika affärsidéer. Det är många år sedan nu. Och då kom jag i kontakt med Stefan där via Tommy. Och Stefan har ju då varit borta från Sverige under många år för hans mellersta grabb hade en svår autism när han föddes. Så att han har hållit sig lite grann utanför. Så kom han tillbaka in i Sverige igen och då heter det, frågade mig om jag kunde hjälpa honom med lite kontakter på olika uppdrag och sådär. Så jag gjorde väl det och då heter det, i det här så kommer det ett förlag till mig och frågar om inte Stefan kanske vill ge ut sin bok, sin biografi. Så jag ska kolla med honom en gång så jag ringde upp honom och pratade med honom och ja, det var ju jättespännande sa han. Och barnen var ju på väg att bli ganska ålderstigna då, så att det var lite lättare att göra en bok. Så jag sa, men det kan vi göra, så men då vill jag att du gör den. Ja, sa jag, jag är ju med att förmedla kontakten. Jag har ju skrivit så förut, men nej, och Stefan är väldigt mycket så att nej, men det ska vara på ett visst sätt och då vill jag att det ska vara så. Så att, då fick jag det förtroendet och sa, och jag har ju fått ja-sägare. Jag sa, okej, men det löser vi väl på något vis då.
Vilket år är vi på nu?
2015 måste det vara. Så det är 6 år sedan.
6 år sedan.
Nu tror vi upp i 9 böcker sedan dess.
Och sen så blev Kevin-fallet i Arvika.
Ja, den var väl min 4:e, 5:e bok där. Och den tog 3 år att göra för det är så mycket som har gått fel där. Och då är researchen extremt viktig så att det blir rätt. Och så där. Men den bästa feedbacken fick jag av den som var polisman nummer 2 i den utredningen som berättade att Andreas, jag har läst boken, jag har även lyssnat på ljudboken och det du skriver förmedlar det stämmer till 110%, det kan jag skriva under. Och det var nummer 2, polisman nummer 2 i utredningen.
Hur fick du Bror kontakt med Andreas då?
Ja, det är också en story. Jag hjälpte ju Pontus Tideman på rally-VM som du vet. Då ringde jag upp för jag visste att han var duktig på det med press och allt den. Och det behövde Pontus ta del utav. Så då ringde jag upp. Det var väl första kontakten vi hade. Sedermera blev det med Ulf Sterner. Mm. Som, vi, ja, som han gjorde, och jag och Ulf är ju lite polare som du och jag i princip, kan säga, sedan långt tillbaka. Och då kom ni väl in på att Ulf och du, och sen så, ja, på den vägen här. Jag är jätteglad att vi gjorde det. För vi har fått gå igenom allting, Mariette och jag, sedan vi var 15 år. Och det är fantastiskt. Och han har varit så duktig och tagit reda på att, ja, prata med massa gamla vänner och, ja, speciellt alla mina arbeten då, som jag är fantastiskt stolt över när jag läser.
Du och jag träffas före 1970. Jag öppnade min bilfirma i Karlstad 65. Och sen så sålde jag tillbehörsavdelningen till Ulf Sundberg. Och då var ni nere i garaget.
Ja, stämmer det.
I min verkstad.
Jag kommer så väl ihåg första gången då var svärfar och jag på bilhörnan.
Ja.
Första stället.
Ja.
Och då hade inte jag någon aning om vem du var.
Nej. Nej, det är rätt konstigt. Alltså här pratar vi så långt tillbaka innan Andreas var född.
Ja, 68 tänker jag.
68, ja, 68. 65 öppnade jag bilfirma. Och jag tänkte på dig när du började. Det är lite Sören Nilsson över dig när du började. Du fick börja köra på det du hade.
Ja, det är klart.
Mm.
Och jag har inte fått några medskickat alls. Men jag har köpt mig till det och att mycket bra kompisar som har ställt upp i ur och skur. Och sen som du vet har jag kört fabriker och till och med fått lite betalt för det. Så är det inget synd, men att jag har hunnit med allt och familjen och höll ihop rubbet, det är jag mest stolt över.
Mm. Jag har ett minne av dig, bror. Gemene man, kanske också Andreas, inte visste hur stort rally var. Och det, vi har en annan som hade ingen aning om det. Vet du vad jag tänker på?
Nej, inte så rätt upp.
Per Olsson.
Ja, Per Olsson på Mastarchefen, ja.
Ja, när du tog med honom till Svenska rallyt, berätta.
Ja, det är så otroligt. Jag blev uppringd från England och de frågade om jag kunde köra. Du har inget kontrakt på RAC rallyt i Årbro, sa Tony Mässlen. Men vi har fått order för Masta att köra en RX 7. Vad är det för bil, säger jag. Och då var en, han såg ut som en Porsche, kan du säga, om man jämför då, med en vankelmotor i. Och då ringde jag upp till Per Olsson som var importören och frågade honom, ja, vi har faktiskt ett exemplar, vi är nog den enda i Europa. Kan jag få komma och titta på den? Så jag åkte upp till Uppsala och kollade bilen. Och så säger han, tar han i veckor och bror? Och på den vägen var det. Och sen så kom jag till England, bara det är en otrolig grej. Och då stod det två bilar där upphallade i verkstaden. Och då säger jag, vart är min bil då? Ja, du får välja, för du ska vara först chaufför, för att Ron Millen skulle köra den. Men den är högerstyrd, säger jag. Ja, säger Tony. Ja, men det sa du inte. Nej, då hade du inte kommit av hela svar. Och sen när jag lämnade tillbaka den här bilen i Uppsala, då tyckte jag det var en jävla rolig bil. Så då pratade jag med Per Olsson och på den vägen var det, sen åkte jag SM i den bilen året därpå.
Mm, men när du tog med dig Per till Värmland och satte han i Metas bil och han körde ut och han var totalt chockad vad mycket folk det var.
Ja, det är ingen som har en aning om förrän de kommer ut.
Nej. För jag menar att på den tiden, de pratar om 100 000 idag, men alltså tittar man på bilder ifrån, vi säger 70-80-talet, så det går inte att jämföra med idag.
Nej, det är helt fantastiskt. Och det är det som är så knepigt. Folk som inte kan rally, de har ingen aning om hur det här ser ut.
Nej. Men det är rätt kul, för att den här podden kommer ut i mycket på många ställen där det är gamla rallyförare som sitter och lyssnar på det här. Och de vet ju om det här, hur det var också. Och hur det här startade. Precis som det har gjort för dig.
Ja. Det är många av de här rallyförarna som har gått den hårda vägen, som jag säger. Och kämpa sig till det. Och det få förunnat som jag har fått och fått hålla på med. Och gör fortfarande för erbjudande. Det är helt fantastiskt.
Mm. Du är ju inte med en 29 och några månader idag.
29 plus.
Ja, så att det är precis vad vi känner oss i hjärnan, jag sa nu. Det här med Att man säger man får bensin i blodet, det stämmer va?
Ja, men jag har inte blivit dålig utav det i varje fall.
Men det går aldrig ur.
Nej, det hoppas jag inte.
Nej, för att hur det är när man en gång har börjat med det här, det är enormt svårt. Därför att det är en enorm kamratanda.
Ja, utan kamrater brukar jag säga, kan jag slänga bilnyckeln här va? Då är det liksom ingenting. Mm.
Så har jag fel om man säger att rally vinns inte på specialsträckorna, det vinns i garaget?
Ja, jag har alltid varit noga, det vet du. Och jag har sett till att alla runt mig, det ska vara klart ett par dagar före rallyt så att vi vet att nu har vi kollat allt. Och det har vi förut och jag har förut hela vägen och det har gått igenom även på mina jobb. Som du vet som har varit företagare också, jag har suttit på Volvo. Det är så med allt tror jag att det du inte gör med facit i förväg, det går aldrig backa tillbaka på.
Jag minns när du skulle ta med Sven-Erik på rally. Sven-Erik pratade med mig, vad tror du det här? Tror du att jag klarar av det? Jag har inga problem, så jag. Du kan ha lida, så det är inga problem med det här. Men första rallyt du åkte med Sven-Erik. Din svärfar.
Svenska rallyt.
Ja.
Ja, det var rätt roligt för då hade det börjat gått lite bra för mig. Så före start så kom Ragge Eklund som ju du vet.
Och ja, vi kan säga för de som inte vet, Ragge Eklund han var alltså bas för Opel-teamet i Sverige.
Stämmer bra. Då kom de och gav oss noter. Och jag visste ju lite vad noter med, men i Sven-Erik hade ju ingen aning. Så han började läsa dem där då. Och så sa han farlig höger. Och då tänkte jag, det här kan ju inte stämma, men jag sa inget. Så nästa ställe vi stod och hade lite paus och jag frågade kapten Cederberg då, Nasenius. Vad betyder
FH?
Ja, FH.
Ja.
Full höger. Oj, sa jag.
Och så jag har drömt så för mycket.
Ja, varje gång Sven-Erik sa farlig höger, då höll jag fullt. Så hans knogor var slut. Det är en bra grej.
Ja. En som var först med det där med noter, det var ju Gunnar Palm i världen när han åkte med Karlsson på taket. Andreas, när du hör oss nu prata, då börjar du fundera på det här med rally. Vad är det för någonting?
Ja, men det är ju så himla kul för det ni säger med kamratandan och kompisandan. För när man ringer runt och intervjuar folk som är med i boken och alla berättar, så det är så återkommande i alla led. Det spelar ingen roll om du är mekaniker, om du var hög tjänsteman på Volvo eller vad som helst. Det var hela tiden kamratarna runt motorsporten. Och det är väl det som har gjort att jag tänker att som det var så stort som det var på den tiden. Och jag är född 72 så att jag har ju inte varit med så länge. Men jag förstår att det har varit enormt stort.
När såg du din första rallytävling?
Oj, när var det då?
Har du sett något?
Ja, jag har sett något. Jag Arvika, vet du, det är mycket Per Eklund.
Ja, Arvika,
det blir ju så. Och sen, vad kan det vara? 80 på 80? Jag är född 72. Mitt på 12 såg jag en rallytävling i alla fall. Och sen så har jag varit med i skogen och kollat på Svenska rallyt har gjort några gånger.
Ja, bror, din familj, alltså inte nu Meta, utan far och mor och så vidare, de var ingen motorintresserade.
Ja, pappa var ju, men han hade ju inga pengar. Han åkte motorcykel till jobbet, det var jag kommer ihåg till början. Och sen så köpte han sig en fri lördag.
Ja, det är namnliga.
Ja, det var han.
Ja.
Så att intresserad var han nog, men han hade ju inga... Men de följde mig.
Ja, det var det jag skulle nästa fråga.
Mamma, hon tog det på alla urklipp och kunde få tag på. Det har följt henne och oss hela tiden.
Mm. Den generation som vi kommer ifrån, ja, jag håller med, du är yngre än mig, men jag håller med till samma generation som dig. Värmland, det var ju likasäcken med motorsport och rally.
Ja, faktiskt.
För hur ofta var du i Brunnskog hos Anders Kulläng?
Hur mycket som helst. Vi firade 25 år tillsammans med barn och hos varandra, till och från varannan gång. Så det har varit många gånger.
Och säger Per Eklund?
Ja, vi har inte firat så på det sättet med nyår och så tillsammans. Men vi är ju dökompisar sen 60, slutet på 60-talet.
Ja, jag menar bara blott. Mycket av det här som vi pratar om får ni läsa om i den här boken. Men Om de nu ska bli intresserade innan jag glömmer ut av det, hur ska de, kan de få tag i boken?
Ja, de kan få tag. De kan beställa den på webben helt enkelt.
Om man går in, vad skriver man då?
Du skriver det på www.brordanielssonbiografi.se.
Jaha.
Ja, så finner du det. Så är det en enkel klassisk webbshop och så gör man sin beställning bara där. Mm. Så paketeras boken samma dag som beställningen kommer. Ja.
Kommer du att vara ute någonting? Jag såg att du var i Höljes.
Ja, var du där?
Nej, men jag var inte i Höljes, men jag såg att det stod någonstans, läste jag, att du var i Höljes.
Ja, det stämmer. Ja, vi var ju där vi skulle presentera boken först. Ja. Och det gjorde vi också, men det var inte så mycket folk, men jag har ju varit i Höljes sedan det startade i princip.
Urminnes tider, ja. Det här med marknadsföring, jag tänkte på, du ska veta det, Andreas, den här mannen var väldigt duktig när han jobbade hos Brandsell. Jag tror du var först av de resande vi hade som gick in och kollade i lager vad vi behövde för grejer och fyllde bara på. Jag behövde alltså inte, när Bro kom till min firma, jag sa hej till honom och sen gick han in och sen så kom det en order. Mm. Var du först på det sättet och kolla vad vi behövde?
Jag var nog en av de första, och sen gällde det att få förtroende av kunderna som vi sålde till. Och alla hade jag där, så jag åkte ju där i 15 år.
Ditt engagemang som säljare, det hade du nytta av i rallysporten?
Ja, det tror jag säkert.
Ja, för jag menar att du skulle ju sälja in dig själv.
Ja, det är ju nummer ett.
Ja, för annars så blir det ingen styrning.
Nej, annars blir det ingen säljning heller.
Berätta om ditt engagemang och ditt förhållande till GM. För det var ett långt Opel.
Ja, det var många år. Väldigt många år, och fantastiskt faktiskt. Jag fick ju börja åka pysbilen, som man kallade det. Det heter B-bil på den tiden, och vann SM första året, tror jag var 74. Och sen året därpå, för jag skulle åka värstingbilen då, som det hette på den tiden. Men då kom den, och då ville Opel att skulle hjälpa dem att marknadsföra den bilen. Ja. Sen året därpå, då kom samma frågan. Kan du tänka dig att köra en sån igen? Okej, så vinner jag SM på 4 tävlingar. Och sen ska jag åka värstingbilen de 3 sista. Så det året vann jag SM, och så var jag 6 totalt i de andra klassen då. Värstingklassen, som vi kallar det.
Mm.
Och sen rullade jag bara på, och jag körde för holländsk Opel och för Tyskland naturligtvis. Vi var i Quebec och i Kanada, vid Monte Carlo rallyt till exempel.
Men du körde inte med automatväxlat, du som Per Anders Kullen gjorde?
Nej, det var vår förare, ja. Faktiskt i Monte Carlo.
Han bromsade med att slänga i backen.
Ja.
Ja, tänk vad mycket man har. Men ni får läsa mer i den här boken. Och som sagt, ni söker på nätet. Så.
Ja, på webben där. Så. Men sen tänkte vi kunde väl ha någon bok och låta ut här till din podd?
Ja, gärna.
Ja.
Så ska vi ta och låta ut två stycken böcker.
Två blir jättebra, ja.
Som är signerade böcker i podden. Och då får ni reda på i avan här hur ni ska göra för att delta i den utlottningen. Och så säger jag tack för det här besöket.
Mm, tack själv.
Vad blir nästa för dig nu då? Har du något på gång?
Ja, jag har 4 böcker på gång, får jag säga.
Oj!
Men det är också en grej som jag har lärt mig, att jag måste tacka nej också till vissa saker. Men just när det kommer till det här gänget här med Bror och Ulf och sådär, och även Honken har gjort, det är en viss typ av generation som man högaktar på många sätt och vis. Och det har aldrig gått att vara lagom för att bli så bra, utan det finns, jag brukar säga att de är lite vrångskallar, brukar jag säga. De är skruvade åt ett visst håll, och jag gillar att göra den typen av böcker. Så att det kommer komma mer sportbiografier. Ken Karlsson, gamla tennisspelaren, kan jag nämna, för den kommer komma först.
Se där, ja.
Och då är det om svensk tennis generellt sett, men också om hans grej då. Så det är viktigt med att det är rätt personer.
Och Bror, eftersom de räddade livet på dig här nyligen, det är inte så länge sedan som du fick ett getingstick, och har inte det kommit snabbt en läkare med helikopter, så kanske du inte suttit här idag.
Nej, jag har inte suttit här. Han hoppar ur helikoptern till och med, så det är fantastiskt. Han är kung för mig. Och det har kommit på Facebook hur mycket som helst. Han är värd en skjuts i rallybilen. Mm. Han visste inte om han vågade. Hade han sagt i tv hörde jag, men det tror jag han gör.
Tusen tack för att ni kom och hälsade på.
Ja, och jag vill än en gång tacka skribenten här, Andreas. Ja. Så vi har fått en riktig ny kompis in i rallysporten.
Ja, det är det.
Så välkommen.
Helt klart, tack, tack.
Ja, som du hörde i inslaget så har vi två böcker att lotta ut idag. Och vill du delta i den här utlottningen så ska du skicka ett e-mail till hagforskanalen@outlook.com. Jag repeterar, hagforskanalen@outlook.com. Då har du alla möjligheter i världen att få en av de två böcker som jag fick av Bror Danielsson och Andreas Slätt när de var här och gjorde intervjun. Vi hoppas på att vi kan återkomma med några intressanta intervjuer i fortsättningen också. Och idag så har Peter Åkerström varit den som har tagit reda på att det här kom ut i etern, och jag heter Lars-Erik Olsson. Ha en fortsatt bra dag.